Sveriges Radio Göteborg. Ja, så kunde det heta den allra första tiden. Men tidigast så var det Radiotjänst som svarade för tv-sändningarna från Chalmers, Göteborg. Idag är det inte så mycket som påminner om den gamla Radiotjänstaktiviteten här uppe på Chalmers. Platsen där ladan, tv-ladan en gång låg, har nu övertagits av en stor tegelbyggnad. Men jag kan ändå minnas som om det var igår. Nu ska detta inte handla om nostalgisk radiotjänsthistoria, utan det ska handla om någonting annat som för mig började 1958 när jag blev hallåman på tv. Då hade den här lilla lokalstationen tjänat ut och införlivats med riksnätet. Och vi här från Göteborg, vi gjorde vår stämma hörd över hela landet. Och sen är vi som var uttagna till hallåmän och hallåkvinnor, vi fick då en vacker dag besök, ska vi säga, av en kärring från Stockholm. Om nu uttrycket tillåtes. Och jag minns att de sa ungefär så här. Nu när ni har blivit hallåmän och hallåkvinnor på televisionen, då måste ni lära er att tala rikssvenska. Och så satt vi där och försökte härma henne så gott det gick. Men så var där bland oss en skåning. Och till skillnad från oss andra så fick han vara i fred, för att vi fick tillrättavisningar så gott som ideligen. Men till sist så kunde jag inte hålla mig längre, utan då sa jag så här. Men du, varför säger du inte till skåningen då? Då tittade hon på mig medlidsamt och sa: skåningar. Ja, skåningar. De går inte att göra någonting åt.
Så låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå.
Ja, låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå.
Varför gick det inte att göra någonting åt skåningar?
Vi har ju hört till under Sverige i 300 år. Men vi har hört under Danmark i mer än 800 år. Och då är vi ganska långt tillbaka i tiden. Och vi kan gå ändå längre tillbaka i tiden. Vi kan gå tillbaka till år 0 och ändå längre. Och vi ska finna det att vi här har då anknytningar västerut till Danmark, till kulturströmningarna från kontinenten. Och det har betytt att Trots den här manipulationen med vår historia, så har man ändå kvar banden med det förflutna. Och det är därför som man kanske inte har så lätt för att göra någonting åt skåningarna. Eller skåneländare, som jag föredrar att säga.
Så det kommer inte i fortsättningen heller gå att lära en skåneledning att tala rikssvenska?
Det tror jag inte.
Jo, det kan man väl säga en sak. Jag kom in här utifrån, så kom till läkaren här uppe på Körn och hade ont i ögat. Så kom han upp i läkaren och så pickade han på ögat och sa: jag har ont i oat. Ja, sa läkaren, det får du stava till, för jag begriper inte vad du har ont. Och så sa han: Ö, ser du, det kan man inte vara så svårt att förstå.
Det fick jag alldeles ful, det var bra det.
Det borde naturligtvis vara så att alla vore lika stolta över sin dialekt och sitt ursprung. Tungomålet är en sån utmärkt källa till kunskap om det förgångna. Och tänk vad mycket skada de har ställt till med
som ansett sig tala rikssvenska och vill tvinga på andra sin tolkning. Det här till exempel. Nog utläser ni som de flesta namnet på stationen som Herrljunga. Men hur uttalar folket som bor här namnet på sin station?
Herrljunga.
Herrljunga. Hör ni skillnaden? Inte bara mellan herr och harj, utan hör avstavningen. Harjunga. J-ljudet hör till första stavelsen. Och se, namnet får då en helt annan betydelse. Harj finns som ortnamn på flera ställen i landet. Östra Harj, Harje i Skåne till exempel. Harj betyder stenkummel, offerplats. Och mitt i det lilla stationssamhället Harjunga ligger Haraberget. Idag vanprytt av ett fult vattentorn, men fortfarande finns stenarna kvar som märker ut processionsvägen upp till offerplatsen. Det måste ha varit någon ämbetsman, troligen en präst, som lärt sig tala rikssvenska vid ett universitet i östra Sverige och som sedan trodde att det var herrarnas ljunga när han inte förstod vad enkelt folk sa på den ursvenskaste av alla dialekter.
Herrljunga.
Ja, exemplen kan mångfaldigas. Trollhättan. Trölhätta. Ja, det är två helt olika tolkningar på vad det namnet betyder. Men det hinner jag inte gå in på här. Ja, därmed är jag inne på tolkningsmonopol.
Och det där får mig att tänka på ett stycke i den äldsta lagen. Jag sitter här med Västgötalagen, vår äldsta landskapslag. Här finns ett ställe i rättslösa balken som jag har funderat mycket över och som jag aldrig fått att gå ihop riktigt. För där står det i första strofen att svear ägo konung att taka och så vräka. Svearna ägde alltså att tillsätta och avsätta kung här nere i Götaland. Man har tagit rättslösa balkens första strof till intäkt för att svearna skulle ha erövrat götarna och skaffat sig denna rätt. Men det här jag börjar tvivla att sammanhanget verkligen är som många forskare har velat göra gällande. Varför i hela friden har icke dessa svear en enda gång under alla de år, ska vi bara nöja oss med åren mellan Olof Skötkonung och Gustav Vasa, utnyttjat sin rätt? Varför har de inte, som världshistorien är så full av exempel på, hur erövrar folk tillsätter en av sina egna i de erövrade länderna eller provinserna? Så icke med svearna. Så gott som undantagslöst så väljer de kungar som kommer härifrån. Jag sitter på Götala. Det som många vill göra gällande var alla Götars ting, som sedan nämns i fortsättningen av rättslösa balken. Varför valde svearna ständigt folk som kom härifrån? Varför denna generositet? Det är ju ingenting som vi i provinsen idag uppfattar som en, ska vi säga, huvudkommunsk egenskap. Kan det förhålla sig så att det är ett missförstånd? Betyder inte svear folket i Mälardalen?
Vad säger Adam av Bremen? Jo, 1984 utkom denna vårt lands kanske viktigaste historiska källa i en nyöversättning. En nyöversättning till svenska. Och huvudansvarig för detta gigantiska arbete har varit Tore Nyberg, universitetslektor i Odense i Danmark. Vad säger Adam om svionerna?
Ja, vad säger Adam av Bremen? Svionerna. De har grannar. Grannarna, daner, norrmän, slaver på motsatta sidan utav Östersjön. Svionerna har kungar. Erik, Olav, Jakob, Imund, det är svionernas kung. Svionerna härskar över många öar och över stora landområden, ända upp till kvinnolandet. Kvänland, som man tror, norr om Ladogasjön. Svionerna hade en jarl som Adam kallar Gnif. Och han beskyddade de kristna i Västergötland när de inte hade någon biskop. Och det var Skara. Svionerna är ett folkslag. Det är på latin gens. Gens humana, det är människosläktet. Och gens sveonum, det är sveonernas släkte. Sveonerna består av folkgrupper och de kallas för populi. Bland de där folkgrupperna, västgötar, skridfinnare, finnvedingar och götar. Och de härskar bland sveonerna, heter det. Sveonerna är måttfulla och välbalanserade i alla avseenden. Guld och smycken och pälsverk, det tar de som det vanligaste vardagliga. Det är bara en punkt som de är omåttliga och det är fråga om kvinnor. Men det är det ju också andra folk som är, säger Adam. Sveonerna är kända för deras stora samhälle Birka. Det är så stort och betydelsefullt med dess sjöförbindelser att det borde vara en metropolis, säger Adam, en huvudstad. De är också kända för ett religiöst centrum som kallas för Uppsala. Där har de nu jättefester och stora offer med regelbundna mellanrum. Efter att svionerna blev kristna så fick deras församlingar besök av danernas biskopar. Och som vi vet, skåningarna var ju daner på den tiden. Så det var biskop Egino av Dalby och Lund som kom särskilt i det sammanhanget. Och det var Skara han kom till. Och där hade vi redan mött Gnif, svionernas jarl. Några av svionerna, Adam säger, de bodde längst bort. Alltså Sveones ulteriores. De fick besöka en missionär som hette Erik, men honom slog de ihjäl. Erik, det påminner oss om Uppland. Och om det nu var i Uppland som de längst bort boende sveonerna höll till, var bodde de som var närmare så? Det är nästan så att svaret kan läggas i munnen på dig.
Det förefaller när man lyssnar på det här då att svioner, det betydde inte mälardalingar exklusivt.
Det gjorde det inte. Med säkerhet inte. Svioner, det är, man kan säga, svenskar. Det är befolkningen från Skånegränsen, över värmlänningar och upp genom landet och hur långt, det vet vi inte.
Svioner var svenskar, det vill säga svear äger att konung taga och vräka. Det ska utläsas som svenskar äger att själva tillsätta och avsätta sin kung.
Det ska jag.
Då är allt sammans en myt egentligen, att mälardalingarna skulle ha erövrat resten av landet.
Det är väl kolonisationsområdet som har övertagit initiativet.
Och det var alltså ett kolonisationsområde. Ska man läsa den omfattande litteratur som på senare år har fått blomma upp i frihet. Jag tänker på Hans Beskows bok Myten om Stockholms grundläggning och många andra. Ja, då framstår inte minst med den nyare forskningen som nu 1987 också kommer, Mälarlandskapen som ett slags Klondike. Dit alla ville komma för att helt enkelt hålla sig undan kungamakt och kyrka.
På en bestämd tidpunkt här så var det plötsligt attraktivt. Det var ett nytt land. Det kunde man göra någonting. Och så får man öppningen till den senare myten, som ju inte är äldre än från 1600-talet, om att det var här allting började.
Och det var också då man la sig till med det historiska tolkningsmonopol som man fortfarande på sina håll åberopar. Och det var också då som man exklusivt behöll Svioner, Svions, som ett märke för sig.
Ja, det var det.
Ja, i så fall blir det ju för första gången för mig en mening med den här texten. Svear äga att konung taga och vräka, det vill säga vi svenskar ägde själva rätten att välja och avsätta vår kung. Till skillnad från länderna i vår omvärld där det var kungen själv som hade arvsrätten och utsåg sin son eller någon annan lämplig. Eller där påven och kyrkan utsåg och tillsatte kungen. Enligt urgammal hävd på alla götars ting så var det vi svenskar som hade den rätten.
Alla svenskar? Ja, det är inte helt säkert. Till en början var det många svenskar som helt enkelt inte ville välja kung. Inte ville tvingas betala skatt, utan ville fortsätta med sin verksamhet. Det var nog de som kallades ulteriores, dem längst bort boende. Det som bodde i den sist införlivade delen av det svenska riket, befolkningen i Mälardalen. Var de som bodde där egentligen svenskar? Ja, vilka de var, låt oss återkomma till den frågan. Och börja med att titta lite grann på nya rön om befolkningsstatistik. För det har hänt mycket på det området. Enligt det gamla sättet att beräkna hur många människor som bott i vårt land har man utgått från antalet gravar och fasta fornlämningar. Och eftersom Mälardalen är den tidigast och bäst inventerade delen av Sverige har man också där hittat flest fornlämningar. Och anser att därmed har det också bott flest människor här i Mälardalen. Det skulle ju i så fall kunna förklara den gamla erövringsteorin att götarna erövrades av svearna, det vill säga folket från Mälardalen. Och Hyenstrand och andra profeter har räknat fram att omkring år 1000 bodde det nästan dubbelt så många i vad vi idag kallar Svealand jämfört med vad vi idag kallar Götaland. Men 500 år senare var plötsligt siffrorna de nästan omvända. Och man har gjort många krystade försök att förklara befolkningsexplosionen i Götaland. Vad var det för innovation? Själva verket var det så att innovationerna, främst järnhanteringen och bergsindustrin, borde ha avspeglat sig i befolkningsstatistiken i Mälardalen. Men det var kanske aldrig någon befolkningsexplosion i Götaland. Utan siffrorna enligt den gamla statistiken från 1000-talet har byggts på helt felaktiga grunder. En forskare vid arkeologiska institutionen i Göteborg har nya rön. Den gamla statistiken är inte helt rätt.
Ja, den är ju fel så tillvida. Om man utgår från antalet bevarade gravar och gravanläggningar så blir statistiken med all säkerhet galen. Därför att gravskicket måste ha varit annorlunda i Mälarlandskapen än här i Götalandskapen. Och om man dessutom utgår ifrån ett danskt inflytande, vilket jag för egen del håller för mycket troligt, så kan man ju börja räkna gravfält i Danmark, och de blir ju sannoliken inte många. Och man får ju också räkna med att befolkningen i Danmark kanske var 10 gånger högre, större befolkningstäthet i Danmark än här i våra trakter.
Så det nya som du nu har kommit fram till, det är att redan på 1000-talet var befolkningen i Götaland större än befolkningen i nuvarande Svealand?
Nej, så långt är jag inte beredd att gå. Jag påstår däremot att det finns inget skäl att påstå att den var lägre befolkning här i våra landskap än på andra sidan Tiveden.
Men det nya då, Carl Löfving, det är att det inte längre blir så svårt att förklara befolkningsexplosionen och skillnaderna mellan 1000-tal och 1500-tal.
Nej, det blir ju mycket enkelt. Om man bara räknar romanska kyrkor i Västergötland, de tog det väl uppgå till 550, om de nu var romanska alla, men i alla fall 550 kyrkor på 1100-talet. Så kan man väl räkna med att varje kyrka hade 100-150 personer som bakgrund. Och då kom vi någonstans i 50 000 invånare i det landskapet på 1100-talet. Och om man utgår från Hyenstans siffra 6 000 på år 1000, så är det en helt orimlig ökning som skulle ha skett på 150-200 år.
Den gamla statistiken var fel.
Ja, om det nu är statistik eller är beräkningar med utgångspunkt från gravmaterial, det är ju en terminologisk fråga.
Vi måste alltså se med andra ögon på befolkningstillväxten. Kyrkorna, bara i Västergötland 500 på 100 år, Östergötlands och Smålands alla därtill, talar sitt tydliga språk. Men alla Upplands runstenar då, kanske någon invänder, 1300 stycken, talar inte de också ett klart språk? Jo, det gör de. Och det finns mycket att säga om dem. Bland annat att blott ett fåtal är från vikingatid. Över 95% är kristna. Men det intressanta är den nya synen på deras funktion. Birgit Sawyer, docent i historia, har studerat runstenar och deras inskrifter både i Sverige och utlandet.
Men om jag förhåller mig till Sverige så kan jag säga att de allra flesta runstenar från 9- och speciellt 1000-talet är resta av släktingar och har mycket nära släktingar. Och det intressanta är att de här monumenten verkar vara monument lika mycket över stenresarna själva som över de avlidna. Därför att i en inskrift så står alltid stenresare nämnd först. Det är det viktigaste. Och sen står det nästan alltid angivet på vilket sätt stenresaren var släkt med den avlidne. Och om du jämför med medeltida gravhällar där det bara står här vilar och så namnet på den döde. Eller du kan jämföra med moderna dödsannonser i tidningen. Där står också de efterlevande men inte först. Så på våra runstenar verkar de efterlevande nästan ha spelat huvudrollen. Och det här att man på en begränsad yta och ett svårbearbetat material som stenen är, ändå anser det viktigt att få med arten av släktskap. Det har gjort att jag börjat misstänka att släktskap som ska dokumenteras i samband med en avlidens död, det tyder på att det är arvingarna vi har att göra med. Det är arvingarna som reser sten.
I vårt geologiskt sett yngsta landskap blev strandängarna större för varje år. Nya marker höjde sig från havet. Runstenarna utgör ägande dokument över den nya marken. Och Mälardalen, i synnerhet Uppland, framstår allt mer som sin tids Kalifornien. Dit många drogs, kanske inte minst för att här uppe hade kungamakten inget inflytande. Det är först 1246 i slaget vid Sparsätra som Birger Jarl kuvar Upplands bönder. Vilka var då dessa? Var de svenskar sveoner? Ja, naturligtvis. Men precis på samma sätt som befolkningen i Kalifornien är amerikaner. Hans Beskows bok Myten om Stockholms grundläggning visar att Helgö, Birka, Sigtuna följer ett gammalt mönster. De var handelsplatser för i första hand friser, franker, kasarer och andra som ägnade sig åt röveri och handel främst med slavar. Birka, bättre utforskat än något annat fornlämningsområde, visar de utländska herrarnas gravar innanför den befästa staden. Utanför, på den svarta jorden, återfinns de traditionellt nordiska brandgravarna. Förmodligen efter de mälardalingar som hjälpte till med slavhanteringen och utgjorde hirden skyddet. Birka är för övrigt ett begreppsnamn vi känner till många i vårt land. Och Adam av Bremen kallar Birka Oppidum Gotorum, götarnas stad. Och vi måste leta efter Ansgars Birka bland flera andra tänkbara Birkaplatser. Omkring år 1000, år 1000, upphör Mälaren att vara en havsvik. Och då flyttas verksamheten till Stockholm. Och det är från detta århundrade och kanske nästa som de flesta runstenarna härstammar. De berömda Jarlabankestenarna. De talar om deltagande i Knuten Stores Danagäld i England och visar på danskt inflytande. Östersjön var danskt och vändiskt. Senare danskt och tyskt. Ännu i början av 1300-talet gick den danska segelleden till Finland inom skärs i Stockholms skärgård. Så man får väl säga att den svenska seglingskonsten kom till Mälardalen först med bröderna Sundelin. Vi vet ju hur försöket med regalskeppet Vasa avlöpte. Katastrof bara efter några hundra meter. Nej, det är under stormaktstiden. Den vi får tack vare Bergslagsjärnet som Sverige kan köpa sig en flotta och bryta det utländska inflytandet i Östersjön. Men fortfarande på Gustav Vasas tid bodde så många tyskar och danskar i Stockholm att kungen inte vågade flytta dit till en början utan föredrog Uppsala. Men gamla Uppsala då? Ja, den gamla riksantikvarien bror Emil Hildebrand kommer nog att få rätt. Gravögarna här ansåg han vara kvinnogravar. Och vad är det för fel med det? Vi får söka ynglingaättens kungar någon annanstans. Och förutsättningslöst forska i Mälardrottningarnas historia. Den som ligger före de utländska herrarnas handel. Men Wendel och Valsgärde då? De fantastiska gravarna med rika fynd. Det storsvenskaste av alla. Var inte de svioner? Svenskar, de som ligger där.
Jo, efter de gamla teorier, där vill man ju ha att det ska vara riktigt svensk och riktigt nordisk. Och har försökt att hitta gytesymboler med Odin på deras hjälme. Men nyligen har professor Nylén påvist att hjälmene är sassanitiskt inspirerade, det vill säga från Iran. Och samtidigt skrev jag om de symboler som man kallar för Odin-symbolerna. Att mannen med örnhjälmen inte är Odin utan en iransk gud. Och den gud heter Viratana. Han blev speciellt dyrket i det bild på 300-talet. Men efter en religiös revolution blev dessa symboler förbjudet i Iran och dyker därefter upp i Norden. Och i första hand väldigt spridt över Norden. Men till slut efter flera hundrade år koncentrerade de sig bara vid Wendel och Valsgärde. Och Wendel och Valsgärde, det var två gårdar. Och gravpladserna som tillhörde dessa två gårdar. Hvor visse stormænd har behersket den vis handel. Men något som är speciellt för dem, förutom att de har väldigt rike grave, det är att de har sassanitiska iranska gytesymboler på deras hjälme.
Så det kanske inte alls var några svenskar. Det kanske var invandrande iranier.
Det har varit flera teorier på det senaste om att det var främmande. Bland annat har man ment att det var franker som ligger där. Men frankerna var kristna. Skall de vara främmande, då är det mer sannolikt att säga att det är iraner.
Ja, vad finns där mer att säga? Jo, att det kommer att ta tid innan allt detta nya har trängt in i medvetandet. Och att alla svioner, svenskar, har rätt till sin historia och sitt språk. Även de som anser sig tala rikssvenska. Och därmed avses ju ett tal utan dialekt. Ja, även de, svenskarna i Mälardalen, har en sådan, en dialekt och en historia långt mer spännande än den som skrevs på 1600-talet.
Det var ett program utav Dag Stålsjö, inspelat i september 1987. Den danska rösten mot slutet som vi hörde, den tillhörde museichefen för arkeologiska museet i Göteborg, Sören Nackekrog.